Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Retroradion. Jag heter Viveka Karlsson och är chefredaktör för tidningen Scandinavian Retro som handlar om 1900-talsdesign. Så det är det den här podden handlar om också. Idag så ska det handla om blommiga tyger. Andra världskriget kommer att spela en roll. Och huvudpersonerna det är två systrar som ingår i en skara med 7 konstnärliga syskon. Eller jag tror att alla är konstnärliga. Vi ska ta reda på om det så. De här systrarnas konstnärsliv, det börjar i ett garage på Södermalm i Stockholm. Och de hinner ställa ut på världsutställningar i både Paris och New York innan de flyttar till en liten by utanför Leksand. Och då är de så kända så att det faktiskt kommer busslaster med turister dit ibland. Och det låter nästan som en saga det här, men det är faktiskt sant. Och de här två systrarna, det är Lisbeth och Gocken Jobs. Och det är deras blommiga tyger från 40-, 50- och 60-talet som det ska handla om. Nu så är det så att det inte är jag som ska berätta det här, utan det ska Kristina Mattsson göra. Och Kristina, hon har varit chef, det heter styresman på Nordiska museet. Hon är gammal radioräv och hon är folklivsforskare. Men inget av det är anledningen till att hon är här. Kristina, välkommen.
Tack så mycket.
Kan du berätta hur Lisbeth och Gocken kom in i ditt liv?
Ja, det var... Ja, jag brukar skoja och säga så här att förut har jag haft ordentliga anställningar, men numera så kommersialiserar jag min svärmor och hennes syster. Jag är nämligen gift med Lisbeths son. Och det är ju liksom ett litet annorlunda sätt att närma sig en uppgift. Egentligen tycker jag nog kanske att man ska hålla sig undan och vara för nära i en relation. Men jag har levt i familjen i över 50 år. Och man kan säga det att anledningen till att jag alltså satte tänderna i frågan, vilket uttryck förresten, det var nämligen det att jag märkte att intresset orättvist började dala. Och då hade jag slutat på Nordiska museet, det är ett antal år sedan. Men jag var ordförande i det aktiebolag som förvaltar mönsterrättigheterna efter Gocken Jobs. Och det bolaget är grundat efter hennes död, när hon skrev ett testamente där hon testamenterade den konstnärliga kvarlåtenskapen till det som är ett aktiebolag. Och det gick rätt risigt, bolaget, på början av 2000-talet. Det var till och med så att det fanns då släktingar som tyckte att det borde gå i konkan. Och jag tänkte, men det är ju inte möjligt, så kan det ju bara inte få vara. Och sånt där triggar igång mig, så att jag brukar skoja och säga att från att ha varit en vanlig direktör är jag numera mönsterdirektör. Men där har du bakgrunden. Jag är alltså, har levt med familjen och jag känner mönstren tack vare det ganska väl.
När du kom in i familjen Jobbsliv, hade du själv, visste du vad ett jobbstyg var?
Nej, inte jag visste inte. Nej. Det visste jag inte. Jag är själv uppvuxen på Frösön i Jämtland. Men mamma kände till det, men vi hade inga jobbsmönster hemma.
Nej, för att det är ju så att de var inte så där förfärligt spridda heller. Och det ska vi prata
Nej,
om.
Ja, det där, jag tror att det, jag vet egentligen inte vad det... Det där beror på, det finns ju andra som där är precis tvärtom. Va? De är verkligen uppvuxna med de här mönstren. Ja. Och där spelade väl hemslöjden en roll, men det Just kanske det. Vi tar sen.
Det tar vi sen. Jag tänker att när man ska prata om såna här saker, om tyger till exempel, så är det bra att se hur de ser ut. Så att du som lyssnar, du kan gå in och titta på Retros Facebook-sida. Scandinavian Retro kan man söka då på Facebook. Eller så kan man titta på Instagram efter Scandinavian Retro Mag. Och tittar man där inne efter Retroradion så kan man hitta bilder. Och medan ni bläddrar och scrollar fram till det, så tänkte jag att vi kan försöka förklara de här mönsterna i ord. För att man kan säga att det är blommiga tyger. Men det är ju ungefär den sämsta beskrivningen av ett tyg som man kan göra, för att efter rutor och ränder så tror jag blommiga tyger är det allra vanligaste. Och man kan säga så här att det finns helt olika sorters blommiga tyger. De kan se ut som en sån här gammaldags skolplansch, alltså lite som en botanisk teckning. Eller i andra änden så kan man tänka sig att Picasso ritar en väldigt abstrakt blomma. Var på den där linjen finns Lisbeth och Gocken?
Den finns nog väldigt nära den svenska floran, ja, skulle jag vilja säga. Därför att det finns ett, jag skulle vilja påstå just nu, väldigt känt mönster av Gocken. Och det är nämligen ros och lilja, som ju Karin Rådebjer använde i sin kollektion vintern 2019. Eller våren 2019 egentligen. Och det mönstret har jag en liten speciell relation till, därför att som du nämnde så har jag jobbat med radio, och när man jobbar med radio har man ofta en bandspelare med sig. Och på 80-talet så intervjuade jag Gocken bland annat om just det mönstret. Och då kunde hon exakt berätta vilka blommor det är som är mönstret och var hon hade sett dem. Och då säger hon bland annat att alla de här växterna som finns på det mönstret, som är då den karaktäristiska rosen i mitten, det är liljan, det är humleblomster och det är andra, den lilla spiknejlikan och så vidare. Alla de fanns i Leksand, i byn utanför Leksand i Västanvik, utom vitblistern som hon hade hittat på Soliden på Skansen. Så det ligger alltså nära den svenska floran.
Och sen så fuskar hon ibland och kan, eller Lisbeth också kan, för jag har förstått att det har smugit sig in små italienska blommor ibland,
ja,
också.
Ja, men det är inte så särskilt många. Nej. Och då är de väldigt kopplade till att de liksom inte ligger insmugna i de svenska mönstren, om man säger så, utan då ligger de insmugna i mönster som är inspirerad av hennes resa till Italien. Och det här, apropå vi pratar om det svenska, så man hör ju ibland att folk säger att men vadå, det här är ju som Frank. Alltså det här är min egen amatörforskning när jag säger det, att Frank, han använder inte den svenska floran i mönstret, men det gör Lisbeth och Gocken.
Ja, om man åkte upp till Västanvik då utanför Leksand idag, skulle man hitta de där blommorna? Finns de i någon rabatt eller finns de på
ägarna?
Ja,
de är kvar. Det finns kvar. Det gör det definitivt, ja. Det är ju vanliga liljor och det är ju vanliga spiknejlikor och vanliga humleblomster. De finns där.
Och det är kanske det som gör det så vackert, att det är blommor
som
man känner igen.
Ja, jag tror att det är också igenkännandet. Va? När du hittar de här stora flockarna med styrmorsviol i Gockens rabarber till exempel, då är det därför att det här känner man igen. Det är bekant, va? Och man känner sig trygg med det.
Sen om man tittar på blommorna så kan man ju inte säga att det är småblommigt eller det är storblommigt, för att det finns både och, eller hur?
Det finns både och, ja. Mm.
Och jag tycker att man kan se hur de hänger med i det som händer i designutvecklingen, även om de gör det på sitt sätt. Så att på 40-talet så är det mer små blommor, kanske tryckt bara med en färg på vit botten. Och så ligger de här blommorna utströdda så man ser ganska mycket av bottentyget. Helt i tidens anda. Och sen så när vi glider framåt slutet av 50-talet och 60-talet, då har blommorna blivit större och det är nästan som en djungel. De täcker hela tyget och det är lite mer dramatik i det.
Det är också en skillnad mellan systrarna i det här som man inte ska glömma, va? Och vi måste sen återgå också till historien.
Ja.
Varför blev det blommor?
Nu,
men
vi tar blommorna.
Skillnaden först. Va? Ja. Och den är nämligen det att det du beskriver, det var nog mera kännetecknande för Lisbeth. Lisbeth fick ett kortare liv än vad Gocken fick. Så Lisbeth avled ju redan 1961. Hon var bara 51 år när hon avled. Så hon hann inte rita de här stora mönstren. Medan Gockens produktion av de riktigt stora mönstren, hon gjorde alltså då ros och lilja 46, hon gjorde den berömda stugrabatt 51, och sen kommer efter Lisbeths död kommer då sommar, rabarber och de här andra. Så att hon bredde ut sig mer sen på något sätt. Va? Medan Lisbeth gjorde bara ett enda riktigt stort mönster, och det var Aurora som hon gjorde 56.
Ja.
Så att det är, ja.
Men du, när vi ändå kom in på den där filmen, för att jag tycker det är, när jag tittar på jobbsmönstren så kan jag absolut inte se om det är Lisbeth eller Gocken. Om det dök upp ett nytt okänt mönster och någon säger det här är antingen Lisbeth eller Gocken, skulle du kunna se skillnaden?
Jag skulle nog behöva resonera med min man som är konstnär och se om vi kunde hitta det. Men jag tror nog Jag tror att det är ganska svårt, men om man säger det att Lisbeth kanske är mer, det kan ligga närmare skiss i Lisbeths mönster än i Gockens. Så Gockens kan vara rundare och fetare i formen, om du förstår hur jag menar när jag uttrycker mig så.
Ja.
Men det är, problemet är nästan, när det gäller textila, men när det gäller, där dyker det inte upp något nytt. Men när det gäller keramiken, om vi kommer in då på historien, där är det svårt. För båda började som keramiker.
Just det.
Och det är en viktig del i hela den här utvecklingshistorien som sen slutade i textil.
Just det, och det här eller ska handla mest med om tygerna. Men vi kan ju börja där ändå med keramiken, för att då är det här garaget på Södermalm.
Ja, vi måste börja med keramiken, för annars är det inte hela berättelsen. Nej. Det är absolut nödvändigt. Och det börjar ju naturligtvis med att Lisbeth, sedan mamman hade skilt sig från pappan Anders Jobs, mamma heter Elisabeth Wisén Jobs, flyttade till Stockholm och var alltså 7 syskon. Och hon tog med sig de 4 yngsta till Stockholm. Och de hade i princip inga pengar. Men hon tyckte till sig en friplats på Tekniska skolan där Lisbeth började, för att först bli illustratör. Men det slutade med att hon blev keramiker. Och hon blev färdig 1930. Hon var född 09. 1930 blev hon klar, och året därpå, efter studiebesök och annat som jag inte går in på, så startade hon egen verkstad på Bergsunds strand i Stockholm och var då första kvinnan som hade egen elektrisk brännugn.
Och det
så
var verkligen
ett lån. Det var helt sensationellt.
Och det var ju så att den här Tekniska skolan, alltså det som heter Konstfack, de hade ju inte ens en ugn.
Nej, de hade inte egen ugn då. Nej, det hade de inte. Och hon var alltså idag, om man ser tillbaka, som en otroligt driftaffärskvinna. Helt makalös. Men när hon började då arbeta, så det dröjde inte så länge förrän hon började föra in blommotiv i den keramiska dekoren. Där hon alltså målade fritt på de kannor och fat som hon drejade. Och redan 1935 när hon hade sin debututställning, stora genombrott kan man säga. Hon hade ställt ut tidigare samlingsutställningar. Det var i och för sig en samlingsutställning också på Galleri Modern. Men då fanns det med de blommiga faten, här kommer de alltså, och då är det ofta med en karaktäristisk röd valmo i mitten. Och då 1935 så köpte både Röhsska museet och Nationalmuseum det här keramiska godset, och pressen skrev sensationellt om blomsterdekorerna. Och den som är intresserad kan alltså gå på Nationalmuseum. Där står det fat de köpte in, står nu i den permanenta utställningen. Så där kan man titta på hur det såg ut. Sen kommer systern Gocken, och hon är 5 år yngre, för hon var född 14. Och när Lisbeth, samma år som Lisbeth lämnade Tekniska skolan, så börjar Gocken på skolan och följer exakt samma utbildning som sin syster. Så i samma ögonblick som Lisbeth ska berätta om för journalister varför hon målar blommor och tycker om blommor, så berättar hon också varför hon har valt att vara sin egen och inte gå till industrin, som så oerhört många gjorde. Jo, skälet var Gocken. Hon ville att systern skulle arbeta med henne i ateljén, och så blev det också. Och bara backa till blommorna igen här, att blomsterdekoren på keramiken. Alltså varför vill hon måla blommor? Och varför fortsatte Gocken att vid hennes sida också att måla blommor?
Ja, det är ju lite märkligt. Ja. Nu pratar vi, det här är på 30-talet.
Ja,
och det är alltså funkis.
Ja, men det är blommor som gäller det här. Och det är kakelbord med blommor. Och det är klart, det finns religiösa motiv också. Men det är mycket blommor. Och då är det nog så att bakgrunden som de hade, där de alltså var, pappan var organist i Kristine kyrka i Falun och bodde på Klockargården med familjen. Och där hade de en fantastisk trädgård. Och de här barnen fick hjälpa till att dekorera kyrkan på söndagarna. Så de plockade blommor och satte in i kyrkan. Så de hade ett förhållande till blommor från det de var små. Och det här sa Lisbeth vid något tillfälle, att det här kommer tillbaka när hon väljer blommorna, så är det liksom också en trygghet tillbaka. Och på samma sätt som religiösa motiv som sen kommer framförallt i textiltrycken. Men som jag sa här, så är det att de är alltså svåra att skilja åt. Och skälet till att de är svåra att skilja åt vissa perioder är att Lisbeth hade ju då startat det som hon kallar Studio Jobs, eller Jobs keramik och textil, och olika namn på sitt företag. Och man hade etablerat en försäljningsbutik på Norrlandsgatan i Stockholm. Och när de jobbade systrarna sida vid sida hade de väldigt mycket beställningar. Och då signerade de jobs. Och det betyder att ska du kunna se skillnad, du måste dels titta på handlaget. Kan du se en skillnad i handlaget? Ja, ibland kan du inte alls. Kan du se en skillnad i signeringen? Ja, för det mesta kan du när du har tittat ganska mycket. Därför att Lisbeth använde ofta skrivstil och Gocken skrev versaler när de signerade. Men det är inte alltid självklart. Vi har kanner som inte vi säkert vet om det är Lisbeth eller Gocken som har gjort. Men så småningom började Gocken signera med G-jobs eller Gocken-jobs. Så då är det ju inget svårt. Men varför blev det då textil istället? Ja, det blev textil helt enkelt av det skälet att det kom ett krig. Du nämnde inledningsvis här om andra världskriget. När andra världskriget kom så fattade familjen då Lisbeth Jobs och lillebror Söderlund som hon var gift med. De två bestämdes för att de ville lämna Stockholm där de hade då bott under hela 30-talet. Eller hon hade träffat lillebror i slutet på 30-talet. Och det slumpade sig så att de återvände till Leksand som råkade vara det samhälle som hela Lisbeths släkt stammade från sedan medeltiden. Men det hade inget med släktrelationen att göra. Utan det var en slump att de hamnade i Västanvik utanför Leksand. Och till det märkliga i släkthistorien hör ju att mamma Elisabeth och Gocken flyttade med. Och sen kommer också så småningom Per Jobs med, han som startade textiltrycket. Och när de har etablerat sig i Västanvik och boningshuset är färdigt. Det var alltså en nedtagen timmerstomme inne från själva byn Västanvik. Och som var, hängde egentligen ihop med skiftet som de ju aldrig lyckats genomföra där uppe. När det var uppfört så byggde man också en verkstad på samma tomt där Lisbeth och Gocken då började arbeta. Keramisk verkstad, ateljé. Och det här var 43. Mitt under kriget, plötsligt jättesvårt att få tag på glasyrer. De kunde alltså inte fullt ut arbeta som keramiker som de ville. Därför att det vränskades hela tiden. Va? Det gick inte som de ville. För de hade importerat från majsen och gränserna var stängda. Och då hände det som kom att ändra hela deras konstnärliga inriktning. Och det var Astrid Sampe som var, hade varit kurskamrat med Lisbeth på Tekniska skolan. Astrid, hon var då chef för NK:s textilkammare. Och hon sa till Lisbeth att varför inte prova att föra över de här mönstren på textil? Och särskilt då skrintryck. För det var något som Astrid var jätteintresserad av. Och som hade kommit stort i Sverige på 30-talet. Så hon sa att om ni gör det så lägger jag en beställning. Och så ordnar vi en stor utställning på NK.
Då ska vi berätta kanske att Astrid Sampo, hon var verkligen en maktfaktor i svensk designliv under många decennier. Alltid hon arbetade på NK, hon var alltid först med det senaste, mycket utländska kontakter. Och att få göra saker i samarbete med NK, det var verkligen prestigefullt.
Ja, precis. Och det här var också då, det här var precis 43 när de hade flyttat upp som Astrid var där. Och sen kom Astrid och NK var någon slags mentorer, fast det hade man det på den tiden, åt Lisbeth och Gocken som då bestämdes för att de skulle prova det här. Så satte de igång och ritade mönster och det finns ju alltså redan här kommer de här stora mönstren. Redan då ritade Gocken det stora mönstret Trollslända. Men Astrid Sampe hade ett villkor för det här och det var att tygerna, de stora metervarorna skulle tryckas hos hennes bästa tryckare som hon tyckte, nämligen Erik Ljungberg i Flodar utanför Göteborg. Och när så småningom textilierna tillsammans med keramik och med broderier av mormor, kanske jag ska återkomma till att hon broderade, och vävare av systern Gitt, när den utställningen kom 45 på NK på våren, då var 18 av metervarorna tryckta hos Erik Ljungberg. Alla de stora mönstren tryckte han. Och då kan man fråga, var Jobs handtryck i den här historien då?
Ja.
Var var de? Jo, Per Jobs, han var född mellan Lisbeth och Gocken. Han var född 13 och han tvilling. Hans syster heter Gitt och hon utbildade sig på Brunsons vävskola. Per på 30-talet, de var födda 13 alltså, han har jag fått intrycket av att under den tiden så han gick ganska mycket och hjälpte till i Lisbets verk, där, tunga lyft och sådana saker. Va? Hade nog ganska bra, tror jag faktiskt, om man förstår beskrivningen. Lisbet skaffade kunder och skötte bokföringen och Gocken levde i en bubbla där hon gjorde det hon ville och Per hjälpte till lite lagom sådär. Men ungefär samtidigt blev han också intresserad av skrintryck och han började experimentera. Och experimentera, men var inte så särskilt, inte riktigt framgångsrik. Det blev liksom ingenting. Va? Det finns tidningsklipp där man kan se honom där han står och provar med mönster. Och då är det, jag har sett ett klipp där han bland annat provar med ett mönster som Lisbeth hade ritat. Då på, och som ännu inte fanns i produktion, men jag känner igen mönstret. Det kom sen på 50-talet och hette Alla goda vänners skål. Men han började liksom, men det blev liksom ingen riktig fart på det. Men när då övriga familjen hade flyttat upp till Västanvik, då följde han med. Och det som hade hänt och som var speciellt för handtryckets historia, det var ju nämligen det att då hade Per träffat Harriet Ullén. Och Harriet Ullén var också textilare och hon jobbade på det mycket kända Futurum. Som var ju inredningsbutiken framför andra. Och hon var dessutom, om jag inte minns fel, delägare i Futurum. Och Harriet hade två fördelar. Dels var hon textilutbildad, dessutom hade hon ekonomiska muskler. Hon hade nämligen en far som hade gått ställt och kunde bidra med den insats som krävdes för att Per och Harriet skulle kunna dra igång en tryckeriverksamhet i Leksand. Och då började de först med att prova att trycka inne i Noret och sen byggde de också ett handtryck, en riktig verkstad i Västanvik, inte så långt från där övriga familjen bodde. Men verksamheten var inte tillräckligt färdig när enkutställningen skulle vara. Så att de fick inte förtroendet att trycka de här stora mönstren. Och de hade säkert aldrig hunnit heller, det tror jag inte, för att det var ju kort om tid där. Men de fick ta hand om en del småtryck. Alltså det fanns ju sjaletter och det fanns tavlor, textila tavlor som var så modernt på den här tiden. Det fick handtrycket trycka.
Och om vi nu tar oss en titt på den här byn, för att de flyttade, handlar ju då om att tygerna blev till lite på grund av materialbrist. Och så där. Varför får de för sig att flytta ut på landet?
Det vet jag inte. Alltså när Hedvig, hon har ju skrivit huvudtexten i boken. Och vi diskuterade ju rätt mycket med Hedvig. Och Hedvig, hon trodde att det var lite gröna våg och odla själv och sådär, va. Men det tror inte familjen. De hade inget morotsland.
Nej, men kan det vara så att det helt enkelt, alltså det är ju ändå krig och ransoneringstider, att man hade, de hade små barn, Lisbeth och lillebror, att man tyckte att på landet det gick ju ändå att byta till sig mat och det fanns frisk
Nej, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte. Jag tror nog att de såg det väldigt rationellt, praktiskt på ett annat sätt, va? Därför att en sida av det här som man inte ska glömma, det är ju nämligen att lillebror Söderlund var egentligen mer känd än Lisbeth och Gocken Jobs. Han var en superkändis på 40-talets början, för han hade ju fått ett stort genombrott med sina tonsättningar och Ferlins dikter, när skönheten kom till byn och annat. Va? Och han befann sig nästan ständigt på turné.
Men så att de här bussarna med turister,
de kom lika mycket för att titta på lillebror Söderlund.
Och där, då fanns det, var sådär att det gjordes radioinspelningar hemma.
Ja, och det var på grund av lillebror Söderlund. Ja. Det var inte på, och det där tror jag också en sak som, det är ju väldigt lätt att man tittar väldigt, alltså säga, lite enkelspårigt. Alltså du tittar bara på jobb, så du tittar bara på jobb, så tittar inte på sammanhanget där de rör sig. Eller du tittar bara på Söderlund och inte på sammanhanget. Men jag som även har fördjupat mig lite i lillebror och hans verksamhet, kan jag säga att han var alltså så, vi har väldigt svårt idag att förstå hur känd han var. Det fanns alltså en radiokanal och han tillhörde den tredje mest spelade tåblogg före. Så han hörde ständigt i radio och det var såna här, allt var kring det. Och det var, så fort som de hade flyttat upp till Leksand så kom ju journalisterna och skulle intervjua Lillebror Söderlund. Och på köpet så fick de ju då de här konstnärliga systrarna.
Och tror du inte att det ändå bidrog till läsarnas fascination av att de var liksom en kändisfamilj?
Det
var
det, men exakt, du har fullkomligt rätt, va? Och det här tror jag också, jag försökte säga då, när de märkte då att intresset gick ner, vad jag säger, att de hade en automatisk PR-maskin tidigare i det kändeskap som inte minst Lillebror hade bidragit med. Men sen plötsligt så han gick ju bort redan 1957, han var bara 45 år när han dog i en hjärtinfarkt. Och då dalar ju också intresset, va? Då försvinner det. Nu är de inte längre en stor koloni, va? Utan, och sen dör Lisbeth och sen dör Harriet och Len, och så dör navet kring vilket allt hade kretsat, nämligen mamma Elisabeth Wisén Jobs, som ändå var en drivande faktor i det hela. Jag tror att så länge som hon fanns i livet, då sa hon också hur det skulle vara. Och så lyssnade barnen på henne. Och sen försvinner allihop i början på 60-talet. Och då drar också intresset ner från den så att säga gratisreklam som du får genom veckopress.
Ja, för de låg där på 40-talet, som om du har Lillebror Söderlund som är en kändis, och du har de här 40-talets mönstervärld är ju också väldigt romantisk, blommig ut på landet, så att de ligger ju så rätt i tiden där.
Och då när du nämner Assi Sampe som var så genomkommersiell också, drivande stark fruntimmer som också var kommersiell, och tänkte, vad kallade hon utställningen på NK? Jo, hon kallade det för När skönheten kom till byn. Därför då visste hon att då visste folk vad det handlade om. Och så associerade hon då till Lillebrors verkliga kändestycke av Ferlins text. Och till att det var skönheten i blommorna som kom från byn. Och självklart så var det så på invigningen. Det var säkert också hennes idé att Lillebror skulle medverka, och han dirigerade då en orkester som fick sätta på sig läxankläder, vilket de ju aldrig hade haft på sig förut, för de satt ju och spelade i Radiotjänstorkester. Och så spelade de då melodier som Lillebror dels hade specialskrivit för det här tillfället. Hur listigt som helst.
Men sen när man ser 50-talet och Astrid Sampe, så är det så att hon är alltid på väg mot det senaste. Så då vill hon ha abstrakta tygmönster, syntettyg och sådär. Så att då försvinner hon lite ur bilden.
Ja, och det där tycker jag är, det är intressant, för att det här är ju en sak som Hedvig har pekat på och som inte vi hade en aning om man säger så. Så att Hedvig, hon menar ju det, att, och det tror jag att hon har fullständigt rätt, att hon svek systrarna och lämnade de lite övergivna som fick fortsätta och klara sig bäst de kunde. Det gjorde de ju i och för sig, va? Men hon var inte lika angelägen om det längre, för då var det Viola Gråsten och andra som hon tog och satte i första rummet. Så sånt här är ju väldigt spännande, alltså, när man tittar på det och sen försöker hitta vad är förklaringen, hur blev det som det blev. Och där är det ju också i resonemanget med Hedvig, som hon skulle egentligen vara själv och sagt det här nu, så var det ju också det här att Gocken förefaller ju ha varit mer opåverkad av trender i tiden än vad kanske Lisbeth var i sin formgivning av mönster. För Lisbeth gjorde en del mönster på 50-talet som är mera, de är ju naturligtvis inte abstrakta, men de är mera kantigare, ligger mer åt ett 50-talsuttryck. Hon gjorde ett mönster som heter Guva bland annat, som är med 50-talsrosor. Och just Aurora är ju väldigt mycket, ja, den är skarpare i kanterna. Där ser man direkt att det är inte Gocken som har gjort det där mönstret.
Nej, för det är inte det runda. Utan
nej,
det,
precis. Det är inte det där bulliga. Mm. Det, så att det är bulliga som Lisbeth. Hon gjorde ju bulliga mönster, vilket uttryck i alla fall. Men när hon gjorde det sista mönstret som hon ritade, det var ju den sen så kända lingonkransen. Och det är ju ett bulligt mönster, om man uttrycker det så. Men bara ett antal år tidigare hade hon gjort en Madonna-bild som är väldigt fyrkantig i sin teckning. Så att, ja.
För att där, om man skulle gissa vad man kan ha stött på där. Säg att när Astrid Sampe går och tittar på någonting annat och nytt, så är det hemslöjden som blir den viktiga distributionskanalen.
Ja, det fanns två. Ja. Två kanaler och två beställare. Ja. Om vi tar den mest familjenära, så var det så att 1934 som jag antydde, då hade Lisbeth öppnat butik på Norrlandsgatan i Stockholm, Norrlandsgatan 17, som hette Jobs keramik och textil. Och det man sålde där var alltså inte tryckta textilier, utan det var vävar av systern Gitt och mormor Elisabeth, som var brodös och broderade fantastiska fria broderier med blommor på olika typer av underlag. Och det var mormor som skötte butiken, och där såldes då Lisbeths keramik och snart också Gockens keramik vid sidan av det som jag nämnde. När de flyttar upp till Leksand, då tar de ju med sig affärstanken, och det dröjer inte så länge förrän mormor i sin vebo öppnar Jobs keramik och textil, som det officiella firmanamnet fortfarande var. Men det var det ingen som sa, utan man sa Jobsboden. Och Jobsboden var till en början det förnämsta försäljningsstället. För där såldes allt som trycktes på handtrycket. Och det som trycktes på handtrycket var till 99% mönster av Lisbeth och Gocken. Det var väl någon procent som var Dagmar Lodéns tistlar, kom ju där lite senare också. Den tror jag kanske de sålde i Jobsboden, men jag tror inte det. Men det var en väldigt, väldigt viktig försäljningskanal. Och där kom busslasterna och skulle köpa tyg och mönster av Lisbeth och Gocken som var tryckta på handtrycket. Och det Jobsboden gjorde, i och med att de hade sån tät kontakt med kunderna, så visste de vad kunderna ville ha. Så de beställde mönster av Lisbeth och Gocken, så att de kunde göra, nu behöver vi en krans. Och då så ritar de en krans. Nu behöver vi ett mönster som ser ut så där. Lisbeth gjorde ett mönster som heter Emma-kransen, och den risades då exklusivt för Jobsboden. Sen kommer hemslöjden växande, och då är vi någonstans på slutet av 40-talet. Jag skulle nämna förresten att Jobsboden fanns kvar ända till förra sommaren. Ja, i alla fall. Slutet av 40-talet så kommer hemslöjden, och då är det handtrycket som har ett samarbete med hemslöjden. Och som då har också handtrycket, gör ju de här kopiorna av bonadsmålningar som också var väldigt stora under en period. Och det var framförallt, jag nämnde Pers första fru Harriet och Lena, var väldigt duktig och rita de här schablonerna och göra överföringarna. Men hemslöjden var också en stor beställare. De beställde också och sa, nu behöver vi det här och nu behöver vi det där. Och så sålde de, hade de hela Sverige som avsättningsyta, vilket betyder att hemslöjdsbutikerna hade mönster av Lisbeth och Gocken runt om i landet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jo, en sak också som jag tänkte, det måste jag fråga dig. Eller den frågan dyker alltid upp när vi pratar om, jag tänker på tygerna här. Gocken, hette hon verkligen Gocken?
Nej, de var ju 7 syskon, ja. Och Gocken var yngst.
Ja.
Och hon är döpt Ingrid.
Ah.
Men eftersom hon var så liten som en docka så blev det väldigt snart att hon fick smeknamnet Gocken. Men när hon skriver in sig på Tekniska skolan 1930, då skriver hon in sig under namnet Ingrid.
Ja.
Och hon signerar sina första grejer Ingrid i Jobs. Men sen så insåg hon snabbt att det var ett väldigt bra säljande namn. Hon kallades ju Gocken, det var aldrig någon som sa något annat. Så det var skälet i alla fall då, den lilla dockan.
För att de har ju så fina namn alla. Jag tycker för mig så är det exotiska namn alla syskonen, ja, också.
Ja, det är ju kanske exotiska. Lisbeth heter ju också Fridkulla. Och sen har du Liskulla som var hennes 2 äldre syster som var skådespelerska, Liskulla Jobs. Och så har vi Gitt som var väverskan. De flyttade till Oslo där hon gifte sig med en arkitekt och bodde från 30-talet i Oslo. Och och Gittjobs Hidle. Hon är faktiskt rätt välrenommerad textilkonstnär i Norge. Och sen hade vi då Per med två E. Och sen var det två äldre systrar, Majt och Kerstin. Kerstin var den äldsta.
Och var de också konstnärer?
Nej, det var de inte. Kerstin, hon utbildade sig till lärare, men hon var duktig att sjunga. Men hon utbildade sig till lärare. Hon var född 02 och Majt blev chefsekreterare i Jonsson-koncernen.
Sen när man tittar på det här, vi kom ju fram till att det fanns, eller jag hör ju att det finns lite skillnader mellan Lisbeth och Gocken. Och då Lisbeth är den på något sätt som är lite ansiktet utåt eller sköter allt pappersarbete,
ja,
och sånt
är,
där, eller?
Hon är affärskvinnan, ja, skulle jag vilja säga. Ansiktet utåt var de väl båda två.
Okay.
På det sättet. Mm. Va? Men det är hon som sköter affärerna.
Ja.
Medan det är också en sak som Hedvig påpekar väldigt bra, tycker jag. Nämligen det att Gocken fick så att säga hela tiden manegen krattad.
Hon är lite lilla syster.
Ja, hon var en liten lilla syster. Ja. Och hon giftes ju aldrig, utan hon bodde ju tillsammans med mormor. Som man säger då, va? Första tiden bodde de på övervåningen i huset som Söderlunds hade byggt. Innan de byggde ett eget hus. Och där byggdes det ut så att Gocken fick en ateljédel i det huset. Men det sköttes väldigt mycket utav kretsen kring Gocken. Och när mormor, som jag nu omväxlande kallar mamma märker jag, men mormor, när hon hade avlidit och Lisbeth var död, då var det den äldsta systern Kerstin som flyttade hem, eller hade väl flyttat hem lite tidigare. Och då var det hon som tog över jobbsboden och som sen hjälpte Gocken med allt det praktiska och så, va. Så Gocken kunde till fullo ägna sig åt sitt konstnärskap. Lisbeth hade dels två egna barn. Sen, det var hon som skötte alla kontakter med Malmsten och vilka den var, med Sampe, med alla var det hon som skötte. Men dessutom så drabbades hon av en cancersjukdom när hon var i 40-årsåldern. Och det var den också som tog hennes liv när hon avled sen när hon var bara 51 år. Så att hon hade, hennes konstnärliga verksamma period är ju väldigt mycket kortare än vad Gockens var. Så Lisbeth var verksam 30-talet, 40-talet, 50-talet i princip. Medan Gocken var verksam från mitten av 30-talet fram till 95. Det är alltså betydligt längre. Så att det är inte ett dugg konstigt idag att man blandar ihop dem. Inte bara för att det påminner om varann, utan därför att Gocken har gjort väldigt mycket mer. Så det är inget konstigt alls.
Och sen, men sen vad gäller Lisbeth, så känner jag att det finns ju tre. Om inte om. Dels är det cancern då som gör att hon inte får vara med så länge. Men sen är det också så jag förstått att hon fick erbjudande först från Röstrand och sen så från en ganska enträgen Stig Lindberg på Gustavsberg som vill plocka in henne som formgivare.
Mm.
Men vad tror du är det? Väljer hon sin frihet eller känner hon ett ansvar för familjen?
Det är jättesvårt att svara på. Jag tror att friheten är viktig eftersom hon poängterade den från första början och det tror jag faktiskt att det var, men sen naturligtvis familjen spelade roll därför att barnen var ju inte så stora ändå, de var ju 10 års ålder när Stig Lindberg hörde av sig, 10 och 14, och dessutom var det lite svajigt i äktenskapet med lillebror. Så jag kan tänka mig att hon kanske såg det som en viktig sak. Men vi ska ju komma ihåg, och det glömmer man ju också när man pratar om sånt här, att yrkesarbetande på heltid, men precis som alla på den tiden som hade yrkesarbetande, så hade man ju barnflicka.
Mm.
Och det var ju inte något som var, jag hade också barnflicka, min mamma var sjuksköterska, men det var ju liksom sättet, det fanns ju inga förskolor och daghem, utan det var ju så man löste det. Så att det var ju inget problem med barnpassningen, om man säger så. Va? Och så bodde mormor i huset bredvid där de kunde gå emellan. Så att, men det är väldigt svårt att svara entydigt på frågan. Och sen, det var ju också om ett en sjukdom. Jag vet ju inte om hon tyckte att hon ville. Det är svårt att veta.
Nej, för att jag tänker, hade hon tackat ja till Röstrand eller till Gustavsberg, så hade många fler idag vetat vem Lisbeth Jobs var.
Men det intressanta var ju det att de frågade aldrig Gocken.
Nej.
Det var Lisbeth som fick frågan.
Och det är också hon som får de flesta där, som keramiker.
Det är hon som får beställningen. Ja, ja, ja.
Rita fontäner och vägg.
Och så drar hon in då sin syster. Ja, men visst så var det ju. Visst.
ska säga också så här. Om ni vill veta mer om det här, för att jag känner att det finns 1000 viktiga saker och fantastiska, intressanta saker som vi inte har hunnit berätta här, så finns det alltså en bok som heter Jobs, keramik och textil som kom 2018. Som är skriven av Hedvig Hedqvist och där Kristina har valt bilder. Och man kan också läsa lite grann i ett nummer av Retro. Det var nummer 2 2016. Där berättar vi lite om mönsterna som det inte är så mycket blommor på. Som kanske är lite inblickar i livet där uppe i Västanvik med barn som leker. Och...
Det du påpekar nu var det ju nämligen det att... För du har ju alltså då blommönstren som väldigt många associerar. Men du har också figurmönster och de är ju ofta väldigt lustfyllda. Och både Lisbeth och Gocken ritat massor av figurmönster. Det är byttor och kanner som hoppar runt på randiga underlag och det är barn som badar och olika saker. Men sen finns det också en annan typ av småmönster. Och då tänker jag på blåbär, smultronblom, de här. Och de är ju en annan viktig del i historien om systrarna och det är ju samarbetet med Gävle Ångväveri.
Precis, och då handlar det om tyger lite som man hade tänkt att man skulle sy
till
kläder.
Ja, ja, visst, precis. Mm. Alltså, om du verkligen skulle sy kläder av. Och det var ett samarbete som inleddes som ett resultat av utställningen på NK. För Bengt Müller som var direktör för Väv Långväveri, han såg utställningen på NK. Och han hade då bestämt sig för att han skulle vilja börja samarbeta mer med svenska formgivare. Och han kontaktade då Lisbeth igen och tog upp frågan med henne om de skulle kunna tänka sig att rita specifikt för Gävle Ångväveri. Och det sa de ju ja till och det betyder ju också att det här var också den verkliga skjutsen för Jobs handtryck. För då fick Jobs handtryck beställningarna av Gävle Ångväveri och tryckte under en 5-årsperiod, jag tror det var 45-50 000 meter tyg för hand. Och som Lisbeth och Gocken ritade allihopa. Och vi ska komma ihåg att Gävle Ångväveri samarbetade med fler svenska formgivare. Lisbeth och Gocken var 2. Just nu kommer jag inte ihåg namnet på de andra, men det fanns flera. Men det blev ju en väldigt sån här skjuts framåt. Och många av de små mönstren blev ju också oerhört älskade. Inte minst barnkläder. Och det här var ju på den tiden när folk sydde själva.
Så små barnmössor med blåbär eller med små rosenknoppar, det tänker jag på
ja,
också.
Precis.
Om man tänker på Lisbeth.
Ja, visst.
Tack så jättemycket, Kristina. Du ska få en sista fråga om någonting helt annat. Om du bland 1900-talets decennier skulle välja ut ett favoritdecennium sådär, vad gäller design och sånt. Har du ett favoritdecennium?
Ja, jag tror kanske egentligen att jag tänker på hur vi inreder hemma själva utan att vi är fixerade vid någon särskild stil. Så är det väl någonstans man är i slutet, alltså efter kriget blir det ju någonstans ändå, va? Men inte teak, det är inte min grej, för det hade jag för mycket när jag växte upp. Men ljusa träslag, svenska textilier. Vad är det för tid? Det är 50-talet. Vad kan det vara för tid?
Det är lite 40-tal faktiskt.
Ja, det är lite 40-tal. Du är duktigare på det här idag. Ja. Tider. Men det är väl det egentligen.
För att jag tror vi är tillbaka lite här 1945 på våren. När systrarna Jobb ställer ut på NK. För att då är det björkmöbler och pinnstolar.
Jag tror kanske det. Vi har ju till exempel inte tapeter på väggarna. Vi har ju alltid olika färger på väggarna. Det kan variera allt från citrongult till argsint grönt. Det beror lite på vilken färg vi vill ha just då. Men ja, jag tror det.
Tack ska du ha.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.